P1, Sveriges Radio.
Klockan är 9:05 en vanlig veckodag i 1980-talets Sverige. Och du försöker komma i kontakt med någon på kontoret. Lycka till! Mellan 9:30 ekar den nämligen väldigt ödsligt och tomt på svenska kontor och för all del på många andra arbetsplatser också. Då sitter kontorister, kanslister, ekonomichef, lokalvårdare, löneassistenter och självaste kontorsföreståndaren i kafferummet en trappa ner och har fikarast. Där dricks det bryggkaffe som man turas om och går och sätta på i förväg enligt ett särskilt schema. Till kaffet småpratas det om privata saker som hem, familj, semesterplaner och eventuella nya inköp. Och för den som vill röka så finns askfat utställda på varje bord. De som inte gillar kaffe tar ändå en halv kopp och smutta på för sällskaps skull. Att sitta utan kopp eller krångla med te betraktas som lite asocialt och kanske lite barnsligt. Exakt 9:42 reser sig den första upp för att diska ur sin kopp och några minuter senare är alla tillbaka på sina platser. Att ta med sig en kopp ut ur fikarummet och in på kontoret, nej, inte okej. På den här tiden var kontoren fyllda med papper, viktiga papper som inte fick fläckas ner. Att sitta där med sin vita porslinskopp i handen betyder också att man genomgått vuxenriten. Kaffe är, som alla vi fantaster vet, en förvärvad preferens. Det var inte gott första gången, eller andra. Utan en njutning som, i likhet med ganska mycket här i livet, kräver övning. Svart kaffe är en kärvdryck som bjuder motstånd, men i slutändan ger den sköna känslan av att ha kommit ut på andra sidan som en kaffedrickare. Under min gymnasietid satt vi flera eftermiddagar i veckan inklämda på galonklädda bänkar på konditoriet mittemot järnvägsstationen och drack kopp efter kopp med kaffe och mjölk och kände oss vuxna. På den tiden låg röken tung på kaféerna, vilket också förstärkte den lite dekadenta känslan. Det var som en fläkt av rock'n'roll-myten vi sög åt oss där på kaféet. Idag är kaffe och cigg i många ungdomskretsar ersatt av snus och energidryck. Inte ens polisen bäljar längre i sig de där mängderna av snutkaffe. Enligt en hemlig källa dricker yngre poliser hellre sportdryck för att hålla sig vakna under långa spaningspass. Så frågan är hur länge kaffets status som den svenskaste av drycker står sig. I dagens Kropp och själ tar vi pulsen på kaffets roll i vår dryckeskultur och undrar vad kaffedrickandet gör med oss. Och så hoppas vi att en gång för alla klargöra om kaffe är ett hot eller en bot. Välkommen till Kropp och själs kafferast. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Hej, förlåt. Ni såg så trevliga ut. Jag kommer från Sveriges Radio. Från programmet Kropp och själ i P1. Vi håller på att göra ett program om kaffe. Jag skulle gärna vilja bara ställa ett par frågor om era kaffevanor.
Okej.
Jag är ute på stan och frågar nyfiket alla jag träffar vad deras kaffevanor är. Jag vill få lite tips och inspiration för att bli klok på min egen kaffekonsumtion. Nu sitter ni och käkar lunch, men jag kanske kan ställa ett par i alla fall.
Kom igen!
Den har nämligen beskrivits som neurotisk av vänner och familj. Om jag får lov att vara lite personlig så kan jag också liksom må lite dåligt av att dricka för mycket kaffe. Jag blir liksom lite all over the place, att säga. Och får framförallt väldigt svårt med sömnen om jag dricker kaffe efter klockan 12 på dagen. Så att jag tror att jag faller under kategorin som en väldigt känslig kaffedrickare. Hur skulle du kategorisera dig som en kaffedrickare då?
Vad svårt. Jag vet egentligen inte.
Men tror du att du är känslig för koffein?
Nej, men jag tycker inte det är gott mer än på morgon. Om jag känner kaffedoft här, jag tycker inte det luktar ens gott. Så att, nej. Så är det.
Trots att jag vet att jag är känslig för koffein så kan jag vissa veckor bälja i mig kopp efter kopp. Svettiga deadlines blir mindre svettiga med lite hjärtklappning och en trygg liten kopp alldeles bredvid. Och gillar du den här känslan av att vara liksom under influensen av koffein?
Ja, det är nog det. Det är nog därför jag dricker. För att nu måste jag bli lite piggare. Ta en kopp kaffe.
Ja, men jag är där med dig, herregud. Så du dricker också mest bara för att få den här liksom uppvaknandet, så att säga?
Ja, jag tycker det är jättegott på morgon. Väldigt gott, men sen på dagen, nej.
Och hur stor är den här baljan då?
Ja, det är väl kanske 2,5 kopp.
Andra veckor slutar jag helt och hållet och går runt med en liten lätt huvudvärk och en ganska stor irritation mot världen.
Igår hade jag en väldigt sorglig dag för jag hade så ont i halsen så jag var tvungen att dricka te på morgonen. Det var hemskt. Det var inget roligt alls.
Det var deppigt.
Ja, det var riktigt deppigt.
Man har ju sina fasta rutiner, vet du, så att jag dricker alltid kaffe på morgonen. Och sen när jag har gått min morgonrunda så tar jag en kopp kaffe också. Oftast tar jag en kopp kaffe på eftermiddagen också.
Och sen får det vara nog liksom?
Sen får det vara nog.
Hur många koppar om dagen tror du att du får ner?
Ja, men säkert 5.
Ja. Är det liksom den perfekta mängden för dig?
Nej, det är för mycket.
Hur mår du då när du dricker för mycket?
Nej, men stirrig och så här, ja, lite stirrig, lite stressad.
Men det är ändå en känsla du liksom vill åt.
Ja, alltså jag är ju torsk, det kan jag inte förneka. Så att, ja, det är en kick man vill åt på något sätt.
Ibland går jag runt med lite huvudvärk och sen så kommer jag på efteråt varför det är. Det är för att jag har glömt att dricka mitt kaffe. Det kan ofta hända på helgen också, om man har jobbat i veckan och slängt i sig några fler koppar.
Överallt ser jag folk som springer runt med sina ta-med-koppar. Kaféerna är packade med gäster som flinar med stängda ögon mot solen. Utsmyckade med varsin kopp i handen.
Ja, en del kan ju klämma i sig 4-5 kaffe och kommer tillbaks flera gånger om dagen eller sitter länge. Jag dricker bara 2. Sen går inte det längre. Och klar klockan 2.
Sen får du vara nog liksom.
Sen ligger jag som en torktumlare i sängen på natten annars. Ja, bara snurrar.
Jag är exakt
likadant. Jag lever ändå på att sälja kaffe. Men jag måste sluta i tid.
Hur har du kommit fram till... Har det varit en lång liksom, process till att inse det?
Ja, man får ju lära sig av. Varför sover jag inte i natt? Okej, jag drar kaffe klockan 4. Ingen bra idé.
Men vad kul. För att jag har gått runt och frågat folk. Och de har varit så liksom så här... Jag är stenlugn liksom. Jag dricker hur jag vill och när jag vill och det är liksom, jag känner mig inte alls känslig. Jag känner mig så jävla ensam för jag kan inte dricka efter klockan 12.
Nej, 12 redan.
Ja, exakt. Och då är liksom, då är jag helt kört. Hur många koppar om dagen tror du dricker?
Jag vågar inte räkna, men 5, 6, 7 kanske.
Det är rätt mycket.
Ja.
Hur mår du då?
Jag mår rätt bra. Jag har Parkinson och min läkare har faktiskt sagt att det är skyddat mot Parkinson. Så att det var grönt ljus på det. Fast det var ju... Jag drack lika mycket innan jag visste det. Så, att...
så det har liksom alltid varit 7 koppar och så har du mått finemang?
Ja, jag började dricka kaffe väldigt sent, typ nu när jag var 35 eller någonting.
Och det är ju fruktansvärt sent.
Ja, det... Ja, jag vet inte. Det bara blev så.
Alla är vi olika. Olika känsliga, olika tåliga. Vissa behöver kaffet för att bli människa på morgonen, men äcklas av lukten resten av dagen. Andra kör hårt på dagen ut och andra måste sluta innan lunch. Jag tror att mina samtal på stan har gett mig en del inspiration. Det gäller att hitta vad som funkar för en själv och sen vara konsekvent med den taktiken. Inte sväva ut vissa veckor och sen ha kaffestopp andra. Eller ja, om det är din grej, så varför inte?
Den bästa drycken man kan få.
Det svarta guldet.
Ja, absolut.
Okej, tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Mattias Lindgren är vår reporter som inte är så såld på kaffe. Bertil Fredholm, professor emeritus i farmakologi vid Karolinska institutet och författare till boken Kaffeologi. Välkommen till Kropp och Själ.
Tackar, tackar.
Kan du förklara varför Mattias mår så dåligt av att dricka kaffe?
Nej, jag kan inte förklara varför Mattias mår så dåligt. Det enda som det här avsnittet belyser oerhört bra, det är hur olika vi människor är i relation till kaffe, precis som i väldigt många andra sammanhang. Man kan ta reda på hur det är i genomsnitt med kontrollerade undersökningar. Och då finner man att alla påverkas, får sin sömn påverkad utav kaffe. I genomsnitt så kanske det minskar sömneffektiviteten med 3% eller något sånt där. Men så finns det vissa människor som då kan snurra runt, som han beskrev det, som en torktumlare efter att ha druckit kaffe sent. Och andra som kan kolka i sig kaffe sent på kväll. Ja, till och med behöver en sen kopp kaffe för att överhuvudtaget kunna somna ordentligt. Så det andra som kom fram väldigt tydligt här och som är så viktigt, det är att nästan alla har en chans att ta reda på hur de själva reagerar på kaffet. Och då gäller det att lyssna på det. Och gör man det så brukar det funka ganska bra.
Men är det speciellt för kaffe just att vi faktiskt reagerar så väldigt olika på det?
Nej, jag menar, jag är ju farmakolog och vet att läkemedel är precis samma sak. Allting som verkligen påverkar oss gör det olika beroende på vem man är. Koffeinet och annat i kaffet är bara ett exempel på detta. Att en sak är vad som gäller i genomsnitt, en helt annan sak är vad som gäller för mig som individ.
Det var ju flera personer som nämnde saker som de fick av kaffe, förutom då att man blir pigg, som ju de flesta blir. Hjärtklappning till exempel, är det vanligt?
Ja, och man, som några beskriver här, att man dricker ibland och då ganska mycket, då är det inte ovanligt allt. Men håller man sig vid en stadig konsumtion så är det ovanligt. Och i själva verket, det visar sig att hjärtarytmi är inte vanligare hos kaffedrickare än hos de som inte dricker.
Och hjärtarytmi, det handlar om att hjärtat
slår fel. Ja. Mm. Ja.
Så att bli stirrig och stressad.
Det är typiska överdoseringssymptomet, att man blir hispig och till och med lite ängslig. Mm. Nej, det är väldigt typiskt.
Magkatarr pratade man mycket om tidigare, att man kunde få av kaffe. Finns det belägg för det?
Ja, jag kan tänka mig att det här gammaldags, kommer ihåg vägkaffet som hade stått och geggat till sig i timmavis.
Det var bryggkaffe som stod länge på den värmeplattan.
Ja, precis.
Så att det blev en sån där liten hinna.
Eller det gammaldags kokkaffet som kokades om och om och om. Där var säkert en väldig massa förskräckliga garvsyror och annat som kunde ställa till det för
magen. Men påverkas det var vi befinner oss i livet? Unga och gamla eller gravida?
Ja, alltså graviditet är ett specialfall alltså, därför att det har visat sig väldigt tydligt att den gravida kvinnan helt plötsligt förbränner koffeinet mycket, mycket långsammare, och det gör att hon blir mycket känsligare. Så om hon tidigare kunde dricka ett par, tre koppar utan problem, så kanske hon nu bara tål en enda kopp innan de här överdoseringseffekterna kommer in.
Men är det som spelar roll här, hur snabbt man förbränner?
Ja, det är en utav de viktiga sakerna. Det andra är lite grann de här små molekylära mottagarna som man har i hjärnan och i andra ställen i kroppen, som kan skilja sig lite grann från individ till individ. Sen finns det säkert andra saker också som kommer in.
Koffein är ju det ämnet som vi alla känner till kring kaffe, som de flesta har en uppiggande effekt. Du gjorde tidigt i din karriär en upptäckt av en molekyl som visade sig viktig i förståelsen av koffein. Ja. Den heter adenosin.
Ja.
Berätta om den.
Ja, det började alltså med, jag gjorde ett avhandlingsarbete som var att försöka studera blodcirkulationen och ämnesomsättningen i fettväven. Och då, som ett delfynd, så fann jag att det verkade finnas situationer när kroppen själv producerade någonting som kunde hämma fettmobiliseringen ifrån fettväven. Och jag undrade vad det där kunde vara för någonting. Och så letade efter olika saker. Och fastnade till slut för att det kanske är adenosin. Och det bevis jag hittade till slut, det var att både effekterna av adenosin på fettväven och effekterna av den här okända substansen motverkades av koffein. Och då klickade det till sig. Aha, har vi här en mekanism för koffeinets effekter? Och sen så ägnade jag stor del av mitt forskarliv åt att ta reda på om det här gällde inte bara i fettväv utan i hela resten av kroppen också. Och si det gjorde det.
Så att man har förstått sig bättre på kroppen bättre?
Ja, och det är mycket lättare att förstå vad som händer om man förstår hur det händer. Mm. Och har man en mekanism för någonting så blir det lättare att förklara. Och det är det som det här ger.
Vi har också med oss Rickard Landberg som är professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Hej i Göteborg och välkommen till Kropp och Själ, Rickard.
Tackar.
Hur nyttigt eller skadligt skulle du säga att kaffedrickandet är?
Ja, jag skulle vilja säga generellt sett att det har ju varierat över tid, alltså vad man ansett om det här. Och från början så kanske man trodde att det var mer skadligt än vad det var nyttigt, så att säga. Men det här har skiftat över tid och idag så ligger vi på plussidan när det gäller kaffe och hälsa. Det är många studier som visar positiva effekter på hälsan av kaffe och ganska konsekvent visar det när det gäller vissa sjukdomar.
Vad är det där man har tidigare trott var skadligt med kaffe då?
Man såg i tidigare studier att det var kopplade till vissa typer av cancerformer till exempel. Men sen så hade de studierna var liksom metodologiskt inte perfekta. Så att det visade sig senare då när man tittade på det mer i detalj att det var andra faktorer som var kopplade både till cancer och till kaffe som kanske spelade någon roll i egentligen. Så att det var inte kaffe per se utan det var förväxlingsfaktorer som spelade då. Till exempel rökning. Och att man inte kunde ta hänsyn till det ordentligt i de tidigare studierna. Mm.
Kaffe och rökning var ju väldigt nära förknippat tidigare.
Det var ju det. Mm. Och då var det ju väldigt lätt att dra slutsatser om det ena. Fast det kanske var det andra som var det som orsakade sambandet, så att säga.
Koffeinet är ju det man oftast pratar om när det gäller kaffet. Men du forskar också på andra ämnen som kaffet innehåller, om jag förstår det hela rätt.
Ja, precis. Alltså, kaffe är ju en rik brygd med många, många olika typer av molekyler som har potentiella effekter i kroppen, så att säga. Och en grupp sådana molekyler är polyfenoler, alltså fenoliska ämnen som finns i mycket frukt och grönsaker till exempel och som finns rikt i kaffe. Och där ser vi i modellstudier tydliga effekter på olika mekanismer, så att säga.
Är bra eller dåliga, eller om man nu kan dela in det på det viset?
Ja, generellt sett så skulle man nog kunna säga att de kan kopplas till positiva effekter om man tittar på polyfenolerna.
Är det antioxidanter? Eller är det
ja, det någonting annat? Många polyfenoler har antioxidativa effekter, men då ska jag vilja säga att antioxidanter har fått ett jättestort utrymme. Mm. Och man kan visa att de har antioxidativa effekter i livsmedlet, att de skyddar mot härskning och oxidation. Men det är väldigt, väldigt lite evidens för att de faktiskt har den effekten i kroppen. Och det beror på att mycket av de här ämnena tas inte upp i så stor utsträckning som skulle behövas för att de faktiskt skulle kunna ha den effekten i kroppen. Mm. Men däremot så är det signalmolekyler i olika processer, andra processer i kroppen.
Mm. Du hör att Bertil applåderar här när du säger det här, här i studion. Det här håller du med om, Bertil?
Mm. Ja, jag håller helt och hållet med om det. Att det har varit mycket hallå med väldigt lite substans.
Mm. Men är det inte lite så här svårt att vi vanliga människor försöker lära oss någonting om vad som är hälsosamt? Ja. Och antioxidanter har man förstått att det är hälsosamt.
Ja.
Men sen vet man inte riktigt hur man ska använda den kunskapen kanske.
Nej, precis.
Men det innehåller ju då, Rickard, om vi går tillbaka till dig. Om kaffet innehåller sånt här som ändå är bra, så innehåller det också akrylamid, som vi också har fått lära oss att det är inte bra. Det är cancerframkallande.
Däremot. Ja, det är riktigt. Så att akrylamid är ju ett genotoxiskt ämne som är väldigt starkt cancerframkallande och som också faktiskt bildas då i processen när man hettar upp kolhydratrika livsmedel, som kaffe till exempel. Så det finns ganska mycket akrylamid i kaffe, det gör det. Men man har inte lyckats visa att de mängderna som ändå, trots att det finns mycket, så har man inte lyckats visa att intaget av de mängderna är kopplade till olika cancerformer. Det finns inga sådana tydliga samband, utan det är med mycket högre koncentrationer som man ser de effekterna. Men då gör man av försiktighetsprincipen en extra polering liksom från, och vill få ner naturligtvis halterna av akrylamid i kaffe. Och det jobbas det mycket med ute i industrin, att konsekvent jobba för att få ner de halterna.
Mm. Du har ju forskat specifikt kring diabetes 2 i kaffesammanhang. Vad vet ni där?
Alltså, typ 2-diabetes är väl kanske den sjukdom där det är som mest konsekventa resultat när det gäller observationsstudier. När man frågar människor vad de äter och dricker och tittar på samband med vad de rapporterar.
Så diabetes 2 ska ju bara säga att det är den som man anser påverkas av livsstil och så.
Ja, precis. Ja. Precis. Det kan man på. Mm. Och där ser man ganska konsekvent i olika populationer, olika studiedesigner och så vidare, så ser man att det finns ett samband med att dricker man mycket kaffe så har man en minskad risk att få typ 2-diabetes.
Och kan man förklara det?
Ja, det är ju återigen, det är ett samband som man ser, och då har man sett i modellstudier att det finns då molekylära mekanismer som skulle kunna förklara det här, som är kopplade då kanske också till de här fenoliska ämnena i kaffe, att de kan påverka insulinkänslighet, att de kan till exempel påverka kolhydratnedbrytande enzymer så att man får en långsammare sockerstegring i blodet till exempel, och såna här saker. Så att det finns mekanismer som skulle kunna förklara det här. Men det första är ju att se konsekventa observationer och sen helst kunna verifiera dem i randomiserade försök så småningom.
Mm. Så det finns en hel del forskning som finns kvar att göra här på det området.
Ja, och jag tror att det viktiga här handlar ju just om att, och där forskningen inte har varit så effektiv hittills för att vi har saknat metoder, det har ju varit att man vill ju gärna kunna karaktärisera kaffe. Kaffe är inte bara kaffe, det innehåller massor med olika molekyler, och olika sorters kaffe innehåller olika molekyler. Så att vi behöver mäta ordentligt vad innehåller kaffet för att sen kunna dra samband mellan å ena sidan vad det innehåller och å andra sidan de effekter det har. Och där är väl forskning nu, när vi har mera metoder som är effektiva för att kunna mäta de här sakerna.
Är det koffeinet som har betydelse, eller är det allt det andra i kaffet som egentligen är mer betydelsefullt för diabetes?
Ja, när det gäller just diabetes så tror jag att de andra sakerna har minst lika stor effekt. Och det är ju också studier som man har gjort i populationer där man, till exempel i USA, där det faktiskt är tillräckligt många som dricker koffeinfritt kaffe för att man ska kunna göra jämförelsen och studera det här. Och där ser man tydligt att effekterna verkar finnas också i det koffeinfria kaffet.
Mm. Så att när det gäller diabetes 2 så kan man ändå säga att det finns belägg för att det finns ett samband.
Absolut, och det gäller ju särskilt då vid bryggkaffe, att det är bryggkaffe som ger den här effekten.
Och varför är det så?
Ja, där är det så att det finns molekyler i kaffe som kan ha negativa effekter också på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes som kanske till exempel höjer blodfetterna. Och de molekylerna, när man filtrerar kaffet så blir man av med de molekylerna. Som man annars då, om man skulle dricka kokkaffe då, skulle kunna ha en negativ effekt utav.
Mm. Men numera är det väl inte så många som dricker kokkaffe, utan man dricker snarare espresso-kaffe av olika slag.
Precis, och de varianterna är väl mer att betrakta som kokkaffe, för att det finns inte en pappersfiltrering i den processen oftast. Och det gör att man blir inte av med de här molekylerna.
Mm. Det finns också andra sjukdomar. Vi hörde Parkinson nämndes här i inslaget, Bertil. Ja. Där finns det också någon form av forskningsbelägg.
Får jag börja med att säga också, jag tror det finns ytterligare en intressant sak med kaffet och typ 2-diabetes. Och det är att dricker man kaffe så dricker man inte läskedrycker i riktigt samma mängd. Och det tror jag kan vara en annan faktor som spelar roll här. Okej.
Det kanske är det som är intressant med kaffe, just till skillnad från andra hälsosamma livsmedel. Det är att det inte är kopplat till ett hälsosamt livsmönster i övrigt, utan det kan också vara, alltså de människor som inte har ett hälsosamt livsstil i övrigt dricker också kaffe, och ändå ser man sambandet. Så att jag skulle vilja säga att de här utbyteseffekterna kanske inte är riktigt så genomgående just för kaffe som det är med andra hälsosamma livsmedel.
Nej.
Nu kommer jag tillbaka till din fråga.
Parkinson ska vi prata om.
Där fann vi alltså på 70-talet att koffeinet hade möjligheter att påverka de här dopaminmekanismerna i hjärnan, som vi vet spelar en oerhört stor roll just för Parkinsons sjukdom. Och sen kunde det visas i observationsstudier och även i andra kliniska studier att kaffe och koffein har en skyddseffekt. Och det riktiga belägget för hur väsentligt det här är, det är att det nyligen registrerades ett läkemedel som bygger på koffein, där man har plockat bort en del möjliga biverkningar utav koffeinet och bara koncentrerar sig på den här adenosineffekten. Och det kan ha registrerats som nytt läkemedel i Parkinsons sjukdom. Så den länken är nog kristallklar.
Mm. Det säger Bertil Fredholm, professor emeritus farmakologi. Vi har också med oss Rickard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Ja, kaffe utropas ibland till den svenska nationaldrycken. Men faktum är att vi i Sverige var ganska sena på den här bollen. Kaffekulturen kommer ursprungligen från arabvärlden, men blommade ut i Europa på 1700-talet. Och kaffekulturen är i ständig utveckling.
Väldigt rund och mjuk i smaken. Den ska inte vara för spretig. Jag vill inte ha någon beska direkt. Men samtidigt är jag personligen inte så förtjust i de här syrliga, moderna kaffesorterna. Utan jag vill ha en ganska mjuk och rund smak på mitt kaffe.
Mikael Rundel vet hur han vill ha sitt kaffe. Han dricker själv 4 espresso om dagen och tillverkar 100-tal koppar av den heta drycken i sin kaffebar på Kungsholmen i Stockholm.
Vad vill du dricka till den?
Kaffeplantan kommer från början från Etiopien. Det är en buske med röda bär. Innanför skalet och fruktköttet finns bönan. Från början kokade man bäret och bladen, men sen kom man på att man kunde rosta bönorna. Här på Skelegatan i Stockholm har klockan slagit 3. Det är en mulen sensommar eftermiddag. Dörren till kaffebaren står öppen. I ett hörn sitter ett par vänner vid de höga kaféborden och snackar. En man i kostym kommer in, beställer en dubbel espresso med ett glas vatten till.
Jag har redan druckit 2 espresso idag.
Dubbla,
och det här blev 3:e dag som jag drack här. Det blir lite för mycket för magen.
Nej, jag dricker 4 enkla omgångar varje dag.
Ja, det är lagom.
Micke, som står bakom disken, frågar om det inte ska vara något till kaffet. Mannen i kostym säger att nej, det går inte. Han får inte äta något av bakverken. Han går på diet utan bröd och äter max 2000 kalorier per dag.
Tack så mycket.
Tack. Varsågod. Ha det bra. Vi ses. Det gör vi. Ciao.
Kaffet som dryck kom till på 1400-talet i Jemen. Då blandade man rostade kaffebönor med hett vatten. Drycken spred sig över arabvärlden för att komma till Europa i slutet av 1500-talet. Det första europeiska kaféet öppnade i Venedig år 1645. Och under 1700-talet frodades kaféerna i europeiska städer. Det blev mötesplatser för den framväxande borgarklassen. Här träffades köpmän, men också lärda och poeter. På kaféer slöts affärsöverenskommelser. Här diskuterades och hölls anföranden. Väggarna är kaklade i vitt. Det doftar nymalet kaffe och grillat bröd. Den här kaffebaren öppnade för 16 år sedan.
Jag har jobbat som säljare när jag var yngre och fick en dröm om att starta kafé för 23 år sedan snart.
Den första kafédrömmen låg några kvarter bort och hette Café Latte.
Trenden fanns för italienska kaffebarer existerade ju när vi drog igång, men det var ju inte lika utbrett som det är nu. Absolut inte. Så att vi hakar väl på en trend som vi tyckte borde finnas mer.
En herre i 90-årsåldern kliver in. Mikael vet vad han vill ha. Mannen sätter sig vid bordet på trottoaren och får snart
två cappuccino, en juice, en croissant och en nötkaka var också, va?
I Sverige har vi en tradition av konditorier. På kondis serveras kaffe med dopp. Bakverket är minst lika viktigt som själva kaffet. Mellankrigstiden var Sveriges stora kondisepok. En annan sak som hänt med kaffet under århundradena är att man börjat tillsätta mjölk och socker.
Hej, jag fick höra att du är stammis här.
Nej, han vill inte prata med mig. Han vill njuta av sitt kaffe.
Det är mycket gott här. Det är mycket bra.
Han kommer varje dag och har gjort det sedan 23 år tillbaka.
Vad är det som är med kaffet? Vad är det folk, när de kommer hit och tar en kopp kaffe, vad är det de vill få ut?
Folk vill ju ha en god kaffe. Det är väl det i grund och botten. Man är kaffesugaren och vill ha en god kaffe. Och till skillnad från många kaféer i dagsläget så använder vi en klassisk italiensk kafferostning.
Men vad är det som är så speciellt med det då?
De jobbar ju väldigt småskaligt. Ett litet rosteri i Sanremo som startade i mitten på 1800-talet. Och de rostar manuellt med vedeldad rostning i små batchar. Den har en väldigt, väldigt speciell len smak. Som man kanske inte riktigt finner på andra ställen.
Hur gör man en riktigt god kaffe då?
Man maler upp en lagom mängd. Så tampar man.
Vad är det?
Alltså man trycker till kaffet, pressar kaffet så att det får en jämn fördelning i filtret. Sen sätter man i den i maskinen. Så gör vi en enkel espresso nu och så är det den lilla koppen och så manuellt sätter jag på den där. Ska det rinna alldeles utmärkt så där. Det tar ungefär 24-25 sekunder tills koppen är lagom fylld.
Vad är det för skillnad på alla de här? Det finns ju hur många kaffesorter som helst.
Ja, vi har ganska många. Jag brukar säga att det är inte så krångligt egentligen, för att allting handlar om espresso med eller utan mjölk. Och är det utan mjölk, ja, då är det espresso. Är det med mjölk, så beroende på hur mycket mjölk det är, så heter det olika saker. Men det är fortfarande bara mjölk och espresso som du blandar. Ja, sen om du börjar med en espresso, då är det bara rent kaffe. Sen har du en macchiato, då är det en skvätt mjölk. Marocchino, då blir det lite mer mjölk. Sen har du cappuccino, ja, då är det, känner de flesta till. Då är det lite, ännu lite mer mjölk. Och sen kaffe latte, då är det ju ett stort glas med ganska mycket mjölk. Ja, men det ska du få göra. Då ska vi se, vad var det vi hade? Vi hade två cappuccino, en juice, en croissant och en nötkaka var också, va? Vi har ju tingsrätten här strax bredvid. Det händer ju att folk kommer in med sin advokat eller liknande. Kanske sitter och går igenom någonting, eller att advokater kommer in och diskuterar ärenden på olika sätt. Sitter och går igenom med datorerna eller sitter och pratar i telefon och sånt. Jag brukar säga att vi har kostymfolket här, för vi hade polishus, eller har fortfarande polishuset, tingsrätten. När vi öppnade här så satt ju väldigt mycket politiker och folk från landstinget här i landstingshuset och lokalerna runt omkring.
Vad folk dricker har förändrats genom åren. Från början var det...
Det var ju mycket mjölk, det var ju latte. Det var ju latte, latte, latte. Det var inte många som drack espresso på den tiden. Mjölkdrickandet har gått ner väldigt mycket. De som drack latte har börjat dricka cappuccino. De som drack cappuccino dricker en macchiato eller till och med en espresso. De som drack espresso redan från början, kanske istället för att dricka en dubbel, dricker en enkel. Det har blivit en successiv övergång till mindre mjölk och mindre vätska generellt, känns det som, om man tittar på frukostgästerna till exempel.
Reporter på kaffebaren var Stina Näslund. Hej och välkommen Rickard Tellström, mathistoriker.
Tack så mycket.
Hur dricker du ditt kaffe?
Med mjölk vanligtvis, skulle jag säga, numera. Men jag var på kontor på 90-talet, så var det bara böket att hålla på med mjölk, så då var det svart kaffe.
På 90-talet fick man ta med sig koppen in till bordet?
Det fick man göra på den tiden, faktiskt redan på sent 80-tal skulle jag säga då. Mm-hmm. Men förstås hände det att kaffet spilldes ut och då blev det ju cirkus.
Mm. Vad finns det för förklaringar till att just kaffe har fått sånt fäste i den svenska folksjälen?
Jag kan tänka mig att det beror på att det är en umgängesdryck. Den fick också fäste, inte bara på kaffehusen på 1700-talet, utan blev också samtidigt en dryck i hemmet. Och därmed utmejslades ett umgänge. Vi hade ju tidigare ett umgänge tillbaks i historien, och det är baserat på öl. Och det var det man bjöd på när folk kom hem till en. Vill du ha en öl, helt enkelt? Och då fick man det. Så att det fanns en umgängsform grundlagd. Vi bjöd också på brännvin, och till brännvin tillhörde faktiskt en liten brännvinsskorpa. Och det är den som plockas upp av konditorierna och blir kaffe med dopp sen då. Så vi hade kopplingen med brödet redan från början. Och sen förstås då att det också är det pietistiskt lutheranska Sverige, att alkohol är något syndigt, skadligt, och nykterhetsrörelsen och också de andra folkrörelserna förordar ett umgänge som är baserat då på kaffedrickande, och det är det som blir drycken i ordenshus och kyrkliga sammanhang. Så att den sätter sig verkligen, och sen får vi förstås då hela vår fikatradition också. Mm. Och det kollektiva, skulle jag säga. Och det är väl också det som är speciellt med det svenska fikandet, att det är så himla organiserat.
Mm. Vi ska återkomma till det strax. Jag tänker bara så här, det fanns väl andra alternativ? Varför blev det just kaffe? Jag menar, te till exempel har ju kommit, eller choklad, eller det finns precis. Ju allt möjligt annat man skulle kunna tänka sig.
Det kom tre varma drycker i det sena 1600-talet. Kaffe, te och choklad. Kaffet skulle jag nog tro sätter sig på grund av sin uppiggande art, och att den också var kontinental. Alltså man blev lite mondän. Alltså det är lite show off med kaffet. Och kaffehusen, som de erbjöd också te och choklad, men av någon anledning så blev det där kaffet liksom, det var det mest mondäna. Mm. Det var liksom den nyaste iPhonen på något sätt.
Ja, precis. Men det krävdes ju också att man kunde koka den då.
Precis.
För man har väl alltid druckit kaffe varmt?
Ja, kaffe har alltid druckits varmt. Och det har varit också en urban dryck. Och det kan också vara en förklaring till dess popularitet, det vill säga att när Sverige urbaniseras på 1800-talets mitt och man flyttar in till stan, så tillhör det att man ska lägga sig till med stadsmässiga beteenden, och där i ingår kaffedrickande.
Mm, så det var inte på landet?
Inte från början, utan förutom i högre stadsmiljö, där kunde man ha kaffesalonger. Och just det, att man kan ju också lägga till detta att när vi människor ska träffas för att prata med varandra, och vi älskar ju att prata med varandra, vi är sociala varelser, då vill vi gärna äta och dricka något. Det blir lite konstlat liksom att bestämma träff på ett samtalshak som inte serverar någonting, och så sitta och titta på varandra och prata. Det är det här att genom att äta och dricka så får vi naturliga pauser i konverserandet och skvallrandet med varandra. Vi kan ge varandra utrymme för att utgjuta oss över olika ämnen. Så kaffe och dryck, kaffe som dryck med något bröd blir en samtalsskapare, eller håller igång samtalet, för det ger pauser och den andra får då tillfälle att säga någonting.
Men förändrades samtalsnivån eller på något vis när man ersatte ölet med kaffe?
Det skulle vara om den kanske blev briljantare och mer upplysningstida på 1700-talet. Mm. Men jag skulle nog säga att det kan nog vara likvärdigt att dricka kaffe och öl. Det är ju alltid problemet med överdoseringen, att då övergår allt samtal i någonting annat. Mm. Oavsett om det är kaffe eller öl.
Ja, men precis. Men du, för min generation var ju kaffe en vuxen symbol. Har det varit så i de urbana sammanhangen, skulle jag säga?
Man introduceras ju i kaffe. Kaffet är en besk dryck, och normalt så föds vi med en aversion mot beska. Vi håller oss bort från det. Så det här är en viljeyttring, och det är att få tillgång till vuxenfikat, skulle jag säga.
Mm. Så det stämmer ändå, tycker jag. Men vi förknippar ju ändå kaffe och kaffekultur med Frankrike, Italien, kanske Turkiet, men det är ju i Norden som vi dricker mest kaffe. Hur kommer det sig?
Vårt behov av kollektiva pauser, skulle jag säga. Att vi har just det här organiserade umgänget. Man dricker ju kaffe över hela världen som en pausdryck, men då är det en enskild fikastund, så att säga. Antingen, man brukar ju säga det, att man dricker sitt kaffe al desco, det vill säga vid sin skrivbordsplats. Mm. Men vi har av tradition haft kollektiva pauser, och det hade vi också i det gamla allmogesamhället. Man har mat- och vilopauser organiserat därför att vi jobbar ihop. Och då kan man inte ha enskilda pauser, så att jag skulle nog säga att det är också en förklaring till.
Mm. Men det finns väl mindre av det nu i alla fall?
Absolut, men vanor sätter sig helt enkelt. Och sen är det väl också att det blir det trivsamma urbana livet. Jag skulle säga att just de här espressobarerna, de är typiskt postmoderna. Det handlar om jaget. Jag går och tar en espresso. Mm. Det vill säga manifesterar sitt eget jag. Mindre av det kollektiva fikandet som var på kontoren på 60-, 70- och 80-talet.
Mm. Det kan man säga, jag som har en espressomaskin hemma, det är väldigt jobbigt när det kommer många. Det tar evigheter, det går inte att göra kaffe. Bertil Fredholm, du vill komma in.
Ja, lite grann bara. Naturvetaren ville ju då säga att det finns möjligtvis en annan förklaring också till att det är de här nordliga länderna som ju har förskräckliga höstar och vintrar. Och det är att kaffe och koffein har nog dokumenterade lätta antidepressiva effekter. Och det kan vara en faktor som bidrar till att just upp i Norden så dricks det mera än på andra ställen.
Caféägaren som vi har det här ser en stor förändring i kaffedrickandet. Att det dricker på ett annat sätt. Har du någon spaning för framtiden, Rickard Tellström?
Det verkar ju nu som att vi är på väg att lämna postmoderniteten, eller är det kanske bara mina förhoppningar om det. Och det talar för att det kanske går mot en mer kollektiv tid igen, alltså en större gemenskap som vi hade tidigare. Och det skulle då kunna tala för att espressobarerna blir större umgängesfik. Vi får tillbaka det franska 1800-talscaféet. Alltså man träffas.
Och hur var det? Berätta.
Man träffas många för att samtala, om man läser tidningar. Det är en plats för ett intellektuellt umgänge. Det är ju, man kan säga tvärt emot vad postmoderniteten handlar om, som har betoning på det starka jaget, så blir det en större öppenhet för att diskutera kollektiva frågor. Tänker man sig till exempel klimatproblemet som vi har i världen, så är ju det en kollektiv fråga som postmoderniteten tror jag inte kan lösa.
Mm. Men finns det den här separationen mellan kaffe och övriga drycker, som alkoholhaltiga drycker i Frankrike, på samma sätt som det har funnits i Sverige traditionellt?
Det gör det ju inte, eftersom vi är så präglade av framförallt då den pietistiska lutheranismen, att alkohol är något djupt skadligt, njutningsmedel är skadligt. Kaffet var ju bannlyst också av samma skäl, men blev sen alternativet till dryckenskapen då. Så att jag skulle säga att vi är väldigt präglade fortfarande av vårt pietistiska arv när det gäller vår syn på dryck. Och inte minst alkoholdryckerna. Vi har ju väldigt stränga regler på vilken tid på dygnet man får sälja alkohol. Fortfarande är det ju så att man kan inte köpa alkohol i butik på sabbaten, på söndagen. Mm. Och det är ju då en sån här gammal pietistisk tradition.
Mm. Vi har också med oss Rickard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap, och Bertil Fredholm, farmakologiprofessor. Vad säger ni? Vad säger du, Rickard Landberg? Tror du att kaffets status som samlande dryck kan vara på väg att försvinna?
Jag hoppas verkligen inte det, och jag skulle vilja verkligen slå ett slag för att just kaffe som del av en hälsosam livsstil, att vi får bort den här stämpeln att kaffe är någonting onyttigt. Och det tycker jag är viktigt, men jag är säker på att kaffe kommer att ha en stark ställning även framgent.
Energidryck verkar ju i vissa fall ha ersatt kaffet som morgondryck i alla fall. Vad tänker du om det?
Det tror inte jag är så bra. Jag menar, allting när man försöker ta bort det naturliga, så att säga, i det här sammanhanget, när det är någonting växtbaserat som innehåller massor med olika saker, och sen ersätta det med någon slags artificiellt med ett par, tre, tio olika komponenter i höga koncentrationer. Jag tror inte att det är inte bra.
Bertil Fredholm, vad tänker du? Farmakologi går väl ut på att man ska ta ut de här nyttiga grejerna och förädla dem?
Ja.
Till viss del.
Ja, precis. Men allting ska tas i ett sammanhang, och jag tror att det blir fel om man ser kaffedrickandet som någon slags form av farmakologi, läkemedelstillförsel, utan just det här med den sociala aspekten som vi hörde tror jag är en väldigt viktig del. Och det var ju det som i huvud taget drev det faktum att kaffet flyttades ifrån Jemen och på oerhört snabbt spreds över hela arabvärlden, och sen oerhört snabbt spreds över, och det var de sociala delarna i det, inte minst bland kvinnor faktiskt. Och så min förhoppning är att det kommer att finnas kvar i någon form, men som det har sagts många gånger, det är väldigt, väldigt svårt att spå, speciellt om framtiden.
Mm. Men det vi hör beskrivningar här då är ju en dryck som man också blir till viss del beroende av. Som ger huvudvärk om man glömmer att dricka. Ska vi betrakta kaffe som en drog?
Ja, drog är ju ett olyckligt ord, va? Därför att drog betyder ursprungligen helt enkelt bara någonting som har effekt. Va? Låt oss använda ordtryck. Beroendeframkallande medel. Är kaffe ett beroendeframkallande medel? Ja, det uppfyller ett viktigt kriterium, och det är att man kan, det sker en anpassning i kroppen vid ett regelbundet koffeinintag. Och när man då slutar med det regelbundna koffeinintaget, så får man det som beskrevs alldeles i början, nämligen man kan få huvudvärk och man kan känna sig allmänt seg. Och i det avseendet är kaffe och koffein beroendeframkallande. Men det saknar de besvärande delarna. Det är inte lustframkallande på samma sätt som så många andra. Och det är, framförallt, du har inte den här formen av sug som en rökare känner till. Mm. Även om man försöker sluta så sen månadsvis, halvårsvis därefter så kan man i vissa situationer drabbas av ett våldsamt sug efter en
cigarett. Alltså där tror jag inte att många kaffedrickare skulle nog inte hålla med dig om att man inte känner ett sug efter kaffe.
Ja, men det är inte samma...
Inte samma dimension?
Inte alls i samma härad. Va? Mm. Nej.
Rickard Landberg, vad säger du? Är kaffeforskningen extra het och intressant just här i Norden eftersom vi dricker så mycket kaffe på så bred front?
Nej, men det är nog... Kaffeforskningen pågår internationellt som det mesta av forskningen, så att säga. Men det finns ju ett jättestort intresse för kaffe och effekter utav kaffe. Det märker man tydligt av. Och jag skulle säga att det finns liksom brist på kunskap just den här kopplingen när man gör epidemiologiska studier till exempel, att verkligen titta på vad är det för komponenter i kaffe och hur kopplar de till riskfaktorer och så. Och det är den typen av forskning vi behöver mer för att kunna bättre förklara de här sakerna.
Och en del av den här forskningen sker ju tillsammans med industrin, men vad är målet? Har ni samma mål? Ska vi ta fram extra nyttigt kaffe eller vad?
Ja, varför inte? Jag menar, jag ser också, vi ska inte se kaffe som någon farmakologisk brygd, utan vi ska se det som en livsmedel och en del av en hälsosam livsstil där man inte behöver vara rädd för sjukdomsrisk. Liksom. Mm. Inom det spektrat så finns det möjlighet att optimera saker och ting. Och det är klart att det går att framställa kaffe som innehåller mera utav molekyler som vi tror är viktiga för hälsan till exempel, genom att man styr processer och sånt där. Och det är ju absolut intressant för industrin att skapa ett mervärde kring det som kan vara bra för vår hälsa.
Mm. Jag tänkte vi skulle ta några snabbfrågor också med lite såna här uppfattningar som finns kring kaffe. Till exempel, är kaffe så vätskedrivande att man förlorar vätska genom att dricka det? Säger du, Bertil?
Nej, det gör det inte. Däremot så man får sin urinproduktion lite snabbare.
Så man blir mer kissnödig, det
blir man. Ja, man blir akut mer. Men å andra sidan så får man i sig vätskan. Så att det är ingen risk för uttorkning när man dricker kaffe.
Är kaffe kalorifritt?
Nej, det är det inte. Det innehåller också en del proteiner och så vidare. Och sen om man stoppar i socker som jag har gjort i alla tider innehåller det ju en hel del kalorier.
Men det är ju omodernt. Ja. Men om man bara dricker en kopp svart kaffe, innehåller det några kalorier?
Ja, det finns saker som kan ge energi. Inte mycket, men dagligt.
Håller du med om det, Rickard Landberg?
Ja, det beror på som sagt vad man jämför emot. Och om vi dricker motsvarande mängd läsk till exempel så är det försumbara mängder.
Ja, men så kan man ju inte jämföra. Man måste ju jämföra med vatten eller någonting.
Ja, eller mjölk. Mjölk innehåller mer energi till exempel.
Då. Ja, det gör det. Just.
Hur många koppar kaffe kan man dricka om dagen då, utan att behöva fundera på att det skulle vara dåligt? Finns det någon sån gräns?
Nej, men det där är just det som vi sa alldeles i början. Det bestämmer var och en. Bland annat så beror det på hur snabbt man förbränner saker och ting som finns i kaffekoppen. Och det är en enorm skillnad mellan individer.
Så det finns inget sånt svar?
Nej, det finns inget enkelt samtal. Det finns ingenting som gäller för alla.
Håller du med om det, Rickard Landberg? Finns det inte några riktlinjer här?
Nej, jag håller helt med om det, men problemet är att vi vet inte vilka faktorer som avgör om jag kan dricka mycket eller lite. Så att säga. Men generellt, om man ser sambandsstudierna, visar väl ungefär 2-5 koppar per dag är väl ett bra range för de flesta. Och går man utanför det och högre, då kanske man har i vissa fall ökade risker till och med, eller att effekten avtar. Men det är väl det spannet man brukar prata om som en normal konsumtion.
Bör alla med sömnproblem börja med att helt skippa kaffet?
Ja, det får ju var och en ta reda på själv. Mm. Nu tror ju inte jag att kaffet och dess effekter, det slår på en liten komponent i detta. Det är inte en on and off switch som man slår på med koffein.
Nej.
Utan det är en utav många olika saker. Så att sömnproblemen kan ha med kaffe att göra, men det kan också ha med väldigt många andra saker.
Mm. Om vi ska sammanfatta det här, vi ställer frågan hot eller bot för hälsan i början. Vad säger du, Bertil Fredholm?
Ja, för den absoluta majoriteten så är det inte några risker med att dricka normala mängder med kaffe. Och det kan till och med vara nyttigt i några av de sammanhang som vi just pratade om. Mm.
Det får bli sista ordet. Tack så mycket Bertil Fredholm, professor emeritus i farmakologi i KI, Rickard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap Chalmers och Rickard Tellström, mathistoriker. Tack för att ni var med i dagens Kropp och själ. Det här var en sommarpris av Kropp och själ. Nästa vecka handlar det om att hitta sin egen väg i livet. Vi tittar närmare på självhjälp. Är det personliga vittnesmål, modern forskning eller kanske de gamla grekerna som är bäst på att guida oss nutidsmänniskor i livets svåra konst? Det handlar om nästa vecka. Producent för det här programmet var Chang Imam, reporter Stina Näslund och Mattias Lindgren, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Nidman. Tack för att ni lyssnade och på återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.